is dribbling from the land. You will see where we all soon will be. Jesus! Just started to believe the things that's in you. You really do believe. Ja, det här är ju en klassiker som aldrig blir föråldrad. Eller hur?
Ja. Ja.
Det här är alltså Jesus Christ Superstar, det vet väl typ alla, så det behöver man inte säga. Murray Head sjunger här. Jag tycker det är så kul ändå, om man bara får säga någonting om det här, att idag så spelas ju den musikalen i alla möjliga kyrkliga sammanhang. Jag vet att Svenska kyrkan har liksom satt upp den i sina olika lokala uppsättningar runt om i Sverige och sådär. Och fast när den kom så var ju den, alltså det var ju stora demonstrationer från kristna konservativa mot att den var så hädisk. Och just den här låten är ju ett exempel på det, där ju en av lärjungarna sjunger liksom att till Jesus, du har ju blivit knäpp, du tar dig själv på för stort allvar. Du började med bra tankar och idéer, men nu börjar du prata om himlen, heaven on their minds heter den ju. Nu börjar du prata om att folk ska komma till himlen. Du börjar prata om att du är Guds son. Det här kommer gå åt helvete. När de upptäcker att det inte är sant, så kommer du bli dödad, säger han. Och det som är så roligt här är ju att lärjungen menar ju att Jesus budskap var ju bra, men gör det inte till någonting övernaturligt, för då går det åt pipan. Det tycker jag är lite kul. Och det var alltså stora protester mot den här när den sattes upp första gången. Och nu är den helt omhuldad utav i alla fall Svenska kyrkan. Och liksom så här, det här är en musikal om kristendomen. Jesus framställs ju som en halvknasig hippie i liksom originalet. Men med schyssta kärleksbudskap. Alltså schyssta budskap. Ja, jag tycker bara det är lite kul alltså.
Jag undrar vilket evangelium som man har utgått från när man har skrivit, när Tim Rice skrev texten i låtarna.
Jag vet inte.
För du vet, vi lärde ju oss av vår kompis Eskil Frank att Jesus säger aldrig jag är Guds son eller jag är vägen, sanningen och livet mer än i Johannes evangeliet.
Alltså är det
och
kanske.
Det är det senaste, det var det sista som skrevs.
Ja.
Långt, långt efter då att också kanske någon lärjunge fortfarande kunde vara vid liv och vara ett ögonvittne. Så det är två generationer och sånt där. Mm. Och där då i Johannes evangeliet, där påtalar Jesus sin gudomlighet. Men han gör inte det i de andra.
Just det.
Och när jag frågade Eskil då, vilket är ditt favoritevangelie? Då sa han Johannes evangeliet. Det är roligt, eftersom Eskil har lämnat kyrkan.
Ja.
Men ändå var det som han gillar mest.
Jag tycker, ja, exakt. Och jag tycker att det här är en av de bästa musikaler som har skrivits. Alltså. Det är fruktansvärt bra musik. Och det är en bra story.
Så om någon frågar dig någon gång, vad tycker du om Jesus? Då säger du, jag älskar låtarna. Det är liksom din referens.
Jag kommer så väl ihåg när min sons mamma, alltså min exfru, spelade Jesus Christ Superstar på Göta Lejon. Spelade Maria från Magdala, alltså Maria Magdalena. Och Ola Salo spelade Jesus. Då var jag på den premiären och då var ju mycket folk från Svenska kyrkan där.
Oh, Gud,
och de kom till och med fram till mig och säger så här, hur kommer det sig att du går på den här? Du som är liksom...
Men de är så... Men vi får sluta podda nu för att jag blir vansinnig.
Ja,
Vad är det de inte förstår? Tror de att du hatar religioner? Vad är problemet?
Jag vet inte, det är ganska komiskt alltså. Men de tyckte det var mycket spektakulärt att jag var på det här. Liksom.
Jag tror att vi får liksom ta en gång till någon podd då vi går igenom någon frågepodd med dig helt enkelt. Vi gjorde det för något år sedan. Men då gick ju jag Anders Holmberg på dig.
Ja.
Vi kanske skulle ha en frågepodd då jag är bara kärleksfull och nyfiken istället. Vad tycker du?
Sure, det kan vi göra, men inte idag.
Nej.
Nu vill jag säga skål.
Skål.
I vårt skål i champagne här. Och
jättefin.
Faktiskt extra fin champagne idag. Därför det är nämligen din födelsedag idag. Jag vill bara säga det högt och tydligt. Grattis på födelsedagen, älskling. Och det är inte vilken födelsedag som helst. Du fyller 40.
Ja.
Det är ju en speciell födelsedag i livet.
Det var så roligt i morse när vi låg och pratade. Och du slog dig. i ett ögonblick att jag var 35 när vi träffades. Och att, du liksom, att det skakade om dig lite grann.
Det var så klokt. Roligt. Barnarov.
Så knäpp.
Nej, men alltså, du var ju jätteung. 40 är ganska ungt också, ärligt talat.
Vad menar du? Exakt. Vad i helvete menar du? Den här podden blir bara mörk istället nu.
Ja, exakt. Nej, men det här är ju faktiskt året när du fyller 40 och jag 60. Så att vi firar ju 100-årsjubileum i år faktiskt.
Mm.
Men jag fyller inte riktigt än, jag fyller ju i höst. Men du fyller 40, älskling. Och alltså, jag tänkte bara ställa den banala frågan, hur känns det? Utan mer så här, tycker du att din individuationsprocess har gått bra?
Vilken bra fråga.
Jag vet. Nej, men alltså på riktigt så här, det är ju någon form av, inte mittpunkt kanske, men det är ändå, du har ju liksom gått från att vara liksom jätteung och sökande efter en väg, eller i alla fall schablonbilden i alla fall, till att någonstans ha förhoppningsvis då hittat liksom din väg. Nu råkar jag ju veta att du har ju gjort det mycket, mycket tidigare. Men berätta, hur är det för dig att bli 40 och din individuation i detta?
Om du bara hade stannat vid hur har din individuationsprocess gått så hade det gått jättebra. Men nu börjar jag gråta för att jag blev bara så tacksam för dig. Och att...
Nej, men nu ska vi inte vara såna.
Alltså,
hur har
herregud.
Din individuationsprocess gått?
Den har gått precis som den ska. Jag börjar ju, som du vet, allt mer luta mot determinism.
Ja, just det. Ja, då finns det inte mycket alternativ.
Det finns inte så mycket att prata om det. Ja. Nej, men jag ska inte skoja bort här. Men bara en kort parentes till om det här med determinism. Det vill säga att allt är förutbestämt. Bestämt. Man behöver ju inte ha en teistisk gudstro för det. Det finns massa andra alternativ. Men,
riktigt hård determinism utesluter ju en teistisk gudstro. Därför att då finns det ju inget annat än de så att säga, naturvetenskapliga lagarna och samverkan mellan materia som leder framåt. Om det skulle finnas en teistisk varelse som ingriper i det så är det ju inte förutbestämt.
Jo, ifall det är då determinism som är grunden, för att när jag då ber till Gud om hjälp, då är det som det ska. Och ifall Gud ger mig hjälp, då är det som det ska enligt determinismen. Och får jag inte hjälp, då är det som är som det menar, ska enligt determinismen.
Ja, du menar i sådana fall att det gudsbegreppet skulle omfattas av de deterministiska lagarna också?
Ja.
Ja, okej. Okay. Fair enough.
Det går rent tekniskt i alla fall att få ihop det. Nu är inte jag intresserad av att få ihop determinism med teism. Men jag kan ju verkligen se, och det här kanske till viss del svarar på din fråga också. Jag kan verkligen se hur de viktigaste stegen som jag har tagit med mig själv och i min utveckling har hänt på ett tvunget sätt. Och det har inte hänt med hjälp av ett överjag. Mm. Och jag tror att många människor som då tror på den fria viljan och ser jaget som huvudaktör i deras liv, de tror då också att det finns en överjagsfunktion som man ska liksom, man ska tänka sig fram till saker och fatta hårda beslut och så ska man genomföra dem hela vägen också.
Mm.
Men alltså jag kan ju verkligen se att det viktigaste stegen som jag har tagit har hänt för att det växte fram en tvungenhet i mig.
Mm.
Och det var också väldigt skönt efteråt att märka den tvungenheten. Det vill säga att ifall yttre omständigheter pressar mig hårt nog, då kommer det pressas fram krafter i mig som jag inte ens visste att jag hade. Eller som jag inte ens identifierar mig med att ha.
Mm.
Och de krafterna som då pressas fram i mig utav då trängande omständigheter, de tar kontrollen. Och de agerar ut åt mig. Och tack och lov så har de gjort det i mitt liv på ett väldigt positivt sätt. Och på ett sånt sätt så att jag har fortsatt i en riktning som innebär mer positiv utveckling för mig. Det kanske är det mörka svaret, alltså det vill säga att det har varit ganska svårt ibland helt enkelt. Det var ganska svårt ibland innan.
När du var ung, riktigt ung.
Ja, även sen helt ärligt. Det har varit svårt på många sätt. Men väldigt rikt. Och sen så var det ju så att när jag var runt 33, då kom jag ju till att jag nådde någon hållpunkt. Jag pratade om det här i podden tidigare. Jag lämnade en relation och lämnade allt. Och hade en vinter där hos mina föräldrar i Småland då jag gick mycket i mörkret i skogarna utan ficklampa eller något. För att de promenaderna representerade väldigt väl mitt inre tillstånd. Det vill säga, det är mörkt, jag ser inte vad jag är, jag kan inte orientera mig i detta. Mm. Men jag fortsätter att gå. Och det är det enda viktiga, att jag fortsätter att gå. Att jag rör mig i alla fall.
Mm. Framåt och, liksom.
Ja, precis.
Även metaforiskt, inte bara ja. I själva promenaden ja. Så att säga. Mm.
Och under de promenaderna då jag gick i mörker, då var det verkligen så att de yttre rörelserna som jag gjorde gjorde att jag också i det inre blev mycket lugnare i mitt i min förmåga att orientera i det här nya livet.
Mm. Samtidigt så har ju du varit väldigt klar över till exempel att du ville bli författare sen du var tonåring, eller hur?
Mm.
Och även din passion för klassisk musik kom ju när du var ännu yngre faktiskt. Så att vissa grejer har du ju vetat väldigt tidigt, som fortfarande är tydliga riktningsmarkörer i ditt
liv. Ja, det har du verkligen rätt i. Och de sakerna har ju också varit...
Det är inte så vanligt, tror jag.
Nej, det är det kanske inte. Men de sakerna som du säger nu har ju också varit mina polstjärnor. Nu finns det bara en polstjärna som ni vet. Men jag märkte när jag var 30-någonting att de sakerna med framförallt skrivandet då och till viss del även den klassiska musiken, ifall jag lever i omständigheter eller i en relation då mitt skrivande skadas, då är det det yttersta tecknet på att jag inte ska vara där. Så det har liksom varit min sån här kanariefågel i gruvan som man hade förr. Att om den dör, då är det tecken på att det är gift. Och ifall mitt skrivande inte funkar eller blir skadat under en längre tid, då vet jag att det här är omständigheter som jag ska ta mig ur.
Mm.
Så det var väldigt bra att jag hade det artikulerat för mig, för att man behöver ju göra det med sig själv också. Man behöver tänka de här sakerna i ord för att man ska kunna använda sig av dem som verktyg.
Mm. Det där vet jag att vi pratade en hel del om för 4,5 år sedan eller när det var.
Mm.
Eller liksom precis i början när vi träffades, för att då var det väldigt viktigt för dig till exempel att du kunde gå undan och skriva i huset där vi bor. Du har ju liksom en plats nere i källaren där du kan vara i fred verkligen.
Mm.
Och det var viktigt för dig också att det var liksom, jag ska säga, att det var helt okej och normalt att du åkte till din skrivarstuga i Småland typ en gång i månaden eller något sånt där. Jag vet inte om det har blivit riktigt en gång i månaden, men omkring i alla fall.
Mm.
Några dagar, då och då helt enkelt. Och det kommer jag ihåg att det var viktigt för dig. Jag minns att du var lite orolig för om jag skulle tycka det var konstigt. Det tyckte jag inte var konstigt. Så den oron var obefogad i alla fall.
Ja.
Och du gör ju det, sen dess gör du ju det. Du åker iväg och skriver några dagar liksom, då och då i alla fall. Och det är väldigt mysigt.
Men vad jag inte trodde skulle hända, nu kommer jag, när jag sätter igång visserligen processen med att skriva råmanuset i den fjärde boken, då kommer jag förmodligen gå ner i källaren ibland.
Mm.
Men bara för att jag märker att jag kan gå ner i källaren när jag vill, hur mycket jag vill, då gör jag det mindre sällan.
Ja, jag vet. Du gör det mindre sällan. Precis.
Jag vill
det där
med
kan
dig.
Jag känna igen mig i. Ja. Att man måste bara veta att det går.
Mm.
Jag kommer ihåg en grej som jag har haft med mig hela mitt liv, det är att, som påminner om det där, det är att om jag är på ett ställe i ett socialt sammanhang där jag inte själv har kontroll över när jag kan åka därifrån,
ja,
då kan jag få välja trötthetsattacker. Jag kan känna mig väldigt, väldigt trött. Men om jag vet att jag antingen har bilen där eller att jag kan ta en taxi när jag vill, att det inte finns någonting som hindrar att jag kan dra när jag vill, då blir jag inte alls lika trött.
Nej.
Då kan jag liksom hålla igång tills jag blir trött på riktigt så att säga, och då drar jag.
Mm.
Men det är ganska intressant. Men om jag inte har det, då kommer tröttheten som en slags... Ja, vad ska man säga? Det är liksom som en psykologisk effekt som har att göra med att jag inte känner att jag kan åka.
Ja, jag förstår precis.
Ja, du fattar.
Ja, verkligen.
Och det är lite samma sak, att du går inte ner i källaren så ofta och skriver, men du vet att du kan det och det räcker.
Ja.
Att du kan göra det när du vill.
Nu är mitt bästa ju att vi sitter och jobbar bredvid varandra på övervåningen med brasa i våra fåtöljer.
Precis.
Det är det bästa. Det gör vi mer och mer.
Vad säger du?
Det gör vi mer och mer.
Det gör vi mer och mer, och vi skaffade ju de fåtöljerna så att vi just skulle kunna sitta på det viset. Det är väldigt mysigt.
Mm.
Vi sitter med våra laptops i knät båda två och jobbar. Och då och då så säger vi något liksom, eller stämmer av något eller kollar något. Men ja, det är verkligen, och jag blir också väldigt effektiv av det. För om du inte skulle jobba då skulle jag känna mig mindre effektiv. Liksom.
Mm.
Eller bli mindre effektiv.
Jag älskar att jobba. Jag älskar att vi jobbar så mycket tillsammans.
Men du, 40, tror du att du kommer att kommer din individuationsprocess, för att använda det jungianska begreppet, kommer den att modifieras mer, så att säga, fram tills när, om 10 år när du fyller 50? Eller tror du att du liksom är klar i någon
del? Nej, gud. Nej. Det där är ju, det är verkligen tills man dör. Man ska i alla fall, man ska absolut inte tro att man någonsin är klar. Och jag har läst så många fantastiska berättelser om de som gick i analys hos Jung, som de fick dödsbesked om sig själva då, cancer och så. De hade 5 månader kvar. Och de verkligen tillägnade hela sitt liv åt att fortsätta med individuationsprocessen under de sista 5 månaderna.
Mm. Det är häftigt.
Ja, och jag har ju om vi ska bara kort det här med vad gud vad, bara för att jag är lite rörd nu.
Individuation.
Vad individuation är för någonting. Mm. Så är ju det en dynamisk process i vilken du modellerar fram det som redan finns.
Ja, just det.
Så det är en sorts process, och det är den sokratiska tanken om att svaren kommer inifrån dig själv. Du finns där inne redan, och jag tror ju att vi kommer med väldigt mycket av det som vi redan är när vi föds.
Och det är ju samma grej som skulptören och stenblocket.
Exakt,
att skulpturen finns redan inne i stenblocket. Det är bara så att skulptörens uppgift är att ta bort det som inte hör till skulpturen.
Och det betyder ju inte att man inte tror på att sociala konstruktioner inte finns och sådär.
Nej, nej.
Det är väl självklart att det finns också.
Mm.
Hela livet är ju på något vis en kamp mellan vad jag vill att jag ska vara och vad som faktiskt finns där i mig. Och förväntningar då utifrån på olika sätt. Mm. Och att man behöver om och om igen under livets gång bara brotta ner om och om igen utav livet. Mm. Som säger att ja, du hade de här förhoppningarna, men de var inte realistiska.
Mm.
Och under livets gång så kanske man blir lite bättre på att fine-tuna att mina aspirationer eller ambitioner är i linje med mina potential.
Mm.
Det är det som är det viktiga.
Mm.
Jag tror mig om detta i framtiden om jag gör så här och så här och så här.
Mm.
Och i den resan då så blir det också, ja, det är ju aldrig en resa som går att föreställa sig ens.
Nej.
Heller. Och där så möter man minst sagt på aktörer som ger dig bitter medicin i form av spegling på ett sätt som du inte trodde. Du får se dig själv på nya sätt helt enkelt.
Mm.
Och sen måste du integrera de bilderna som du har fått till dig om dig själv.
Mm.
Så det är ju en konstant kamp förenklat mellan egot och självet egentligen.
Intressant. Men finns det någon form av... har du någon åldersnoja över att fylla 40?
Nej, men jag vill ju bara vara snygg alltid. men det tänker jag, vadå?
Okej.
Vadå, låter konstigt?
Nej, nej.
Vem vill inte vara snygg?
Ja, det är bra.
Alla vill vara snygga. Det betyder inte att jag är jättesnygg. Det är inte det jag säger. Ops, och låter konstigt nu.
Nej då.
Nej, men jag vill ju, jag är ju jättefåfäng, du vet det.
Mm-mm.
Men det är inte så att jag håller på och nojar över att bli gammal. Jag nojar ju aldrig över hur jag ser ut bland alla människor.
Nej.
Utan det är bara att jag tycker det är väldigt kul att...
Jag tycker det är så kul att du är så himla modintresserad faktiskt. Därför att det kanske inte riktigt vad man förknippar med liksom din, vad ska vi säga, intresseprofil i övrigt. Och det tycker jag är så kul att du är den... Det faktiskt gillade jag från första början. Att du både har det här liksom... Du har jobbat som stylist, eller gör fortfarande ibland, någon gång då och då i alla fall. Och har ju det ögat samtidigt som dina intressen är liksom... Ja, kanske inte så himla väl representerade i stylistbranschen, om man säger så. Jag tycker sig modest.
Men lite tillbaka kaka till dig, för att du är ju också jätteintresserad av mode.
Ja, vi
är ju aldrig så glada som när vi hittar en ny kostym till dig som vi gjorde igår.
Som vi gjorde igår faktiskt. Ja. Precis, igår nya champagneglas och ny kostym. Det är optimalt.
Tusen.
Och så såg vi ju Dune 2, vi som aldrig går på bio, men det gjorde vi faktiskt igår.
Ja.
Och det var häftigt.
Ja, det var verkligen det. Men där kan jag ju också få... Om jag hade gått på bio helt själv, då hade jag inte fått sån trötthetskoma som jag fick ibland igår. Men eftersom jag sitter bredvid dig, då kan jag ibland undra, hur har du tråkigt nu? Eller jag kan logga in i att jag är orolig.
Du tänkte så på filmen?
Ja, lite grann, för att jag känner dig så väl. Så jag vet när du Jag tycker att passager är sega och så.
Ja, ja, nej, men alltså det fanns ju passager som jag gillar ju inte liksom slagsmålscener som pågår i evighet. Jag fattar inte den grejen alltså. Varför ska man titta på två män som slåss?
För att det
tills
är,
den ena är död. Det är, nej, jag gillar inte.
Men det är ju inte.
Det, nej, är ju inte som koreografi.
Det är ballett. Det är det som är så vackert.
Jag vill, det.
Hade det varit ett gäng, ett slagsmål.
Jag gillar inte ballett heller. Så att det
det gör
inte.
Du väl.
Nej, ballett är förskräckligt.
Eller, okay, men du tycker att det är vackert med en ballerina i alla fall?
Nej, men alltså, jag har ju varit på...
Förskräckligt.
Ja, det är förskräckligt. Jag såg Svansjön en gång, jag gick efter första akten. Det var ju helt olidligt.
Varför?
De hoppar
varför?
Runt.
Vem lurade in dig där?
Nej, men det var något sånt här företagsevenemang, tror jag faktiskt, som jag gick.
Jag är så rolig syn att du gick på det.
Jag undrar om det var faktiskt... Jag har Martina möjligen som gick. Alltså, vi var bjudna från Fritanke. Alltså, ja. Min kollega på Fritanke. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men... Men jag var på det i alla fall och gick i första akten därför att de kommer in och hoppar och sen hoppar de likadant hela tiden.
Alltså,
nej.
Som jag sa igår till David Thurfjell och Nina Hemmingsson som var med oss på bio.
På bion, ja. Mm.
Det är fortfarande, tycker jag, jag skulle vilja sälja in det här. Det är den bästa idén att du blir recensent. Till ballett, till opera, till filmer. Kritiker, alla kritiker
filmdum.
Skulle ju...
Jag fattar ju inte filmer.
Det är det
inte
som är så kul, för att när vi gick ut från bilen igår, då vet jag ju att du vet inte vad som har hänt nu.
Nej, exakt.
Du vet inte vad den handlar om.
Nej, inte riktigt faktiskt. Men det var ju otroligt... Alltså, okej, nu ska vi inte såga den, för att det var ju en filmupplevelse som jag inte ångrar. Det är ju visuellt helt enastående.
Det var verkligen en håll käften film.
Jag har aldrig sett något liknande. Alltså, visuellt är det ju helt otroligt.
Ja.
Och med de här sandmaskarna som de rider på. Alltså, det är ju otroliga miljöer.
Mm.
Och jag är ju gammal science fiction-nörd, herregud. Jag läste ju inget annat än science fiction under hela min uppväxt. Alltså, från att jag typ blev läskunnig och släppte Biggles-böckerna, så läste jag bara science fiction.
Men förstod du vad de handlade om då?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jo, men det tror jag jag gjorde i och för sig.
Kanske
alltså.
Tillgodogör.
Jo, men när jag läser böcker förstår jag det. Det är filmer som jag är filmdum, jag är inte bokdum, tror jag. Jag är filmdum, det var väl David igår som använde sig av det begreppet. Att man är filmdum, att man inte fattar filmstories. Jag tycker det är jättebra begrepp faktiskt. Men
jag tyckte det var också lite luddig. Det var en underbar filmupplevelse, men jag fattade inte huvudkaraktärens arc, som det kallas för. Det är att den ska utvecklas under resans gång.
Mm.
Och i det här fallet så är det good guy, good guy, good guy. Någonting händer, jag säger inte vad. Och det är av en anledning får man att bara bli bad guy, bad guy, bad guy. Och sen är det slut. Jag fattade inte hela den.
Nej. Nej,
vågen.
Det var lite... Du ska nog sänka din mick en liten aning och lite närmare och lite lägre bara. Så där, tror jag. Ja, precis. Någonting sånt. Inte jättemycket, för då blir det stor skillnad. Men bra. Jag håller med dig. Det fanns en del såna jumps där man inte förstod riktigt liksom vad som hände i mellanskedet. Så där. Men fortfarande, alltså de här rymdskeppen och de här massscenerna med liksom... Folk som stod på den här gladiatorspelen, alltså det var ju helt otroligt. Sen är det ju lite trist att man ju vet ju idag att allt det där görs ju i en dator. Det är ju
datoranimerat. Varför är det trist?
Nej, men det är som ett vad jag menar är att det är ju ett dataspel. Det är som att spela ett datorspel, det är bara det att man inte på filmen är man inte delaktig, men det är ju gjort på samma sätt.
Du tycker att det avtar. Du tycker du Ulf Danielsson där att de luras. Det är det du tycker?
Nej, men
det tar ifrån det upplevelsen.
Ja, men alltså okej, så här. När man ser liksom Ben Hur eller någon sån här 50-talsfilm...
Åh, herregud. Ibland märks åldersskillnaden.
Där man vet att massscenerna är gjorda med riktiga människor. Mm. Då är det klart att det är lite mer imponerande än när det är gjort i en dator med en häftig grafikprocessor. Ja, det tycker jag nog alltså. Men alltså, jag tycker det är kul faktiskt. Och jag spelar ju datorspel ibland med min son och... tycker det är ganska imponerande med den grafiken också. Men det är samma sak, det är det jag menar. Det är ingen skillnad.
Min mammas roligaste invändning mot den här serien, Min fantastiska väninna, som var det Amazon Prime som gjorde den? Jag minns inte. Men det var ju Elena Ferrante-böckerna.
Ja, just det.
Det var så himla bra iakttagelse av henne, för hon sa, det är för lite folk med. Och det gjorde liksom att man såg att allt var kulisser.
Ja, jag förstår.
Det var inte Neapel som var jättebefolkat som det var och fortfarande är. Alltså arbetarklassen förökar sig ju som... bara överklassen gör. i de här mellanskikten som inte skaffar så många barn.
Ja, just det. Nej, nativiteten går ju ner i Sverige nu. Och,
går ner överallt.
Ja, går ner överallt. Apropå science fiction ska ju vi se ikväll. Det har vi ju redan bestämt. Vi ska ju gå på bio fast hemma och se Poor Things. Mm. Med Emma Stone. Och det är ju science fiction.
Ja.
En kvinna får inopererat en barnhjärna i sig. Alltså det är ju en Frankenstein-historia. Fast helt bizarr har jag förstått. Vi har inte sett den ännu, men det ska vi göra.
Jag vill ju också att vi ska se The Lobster. Och det här är verkligen mitt filmtips till er där ute. Mm. Det är ju han Georgios som har gjort den här The Poor Things också. Och The Lobster som kom ut för några år sedan är... Ni kommer inte ångra att ni har sett den när ni ser den. För det är någonting, också min mammas tips. Det är någonting som man aldrig kan föreställa sig att någon kunde skriva eller göra. Ja, den är otrolig.
Ja, men jag ska
premissen,
se den
bara säga det kort. Premissen är ju att man checkar in på ett lyxhotell. Mm. Och ifall man inte hittar någon där som blir kär i en själv.
Ja, just det.
Och som man blir kär i tillbaka. Inom x antal dagar, då förvandlas man till ett djur. Det är ju bara helt psykat det. Och då väljer han, som är huvudkaraktären, Colin Farrell, att han vill bli en lobster.
En hummer alltså.
Ja, precis.
Det låter ju inte så spännande. Och hur är det Franz Kafka-processen? Nej, inte processen, men förvandlingen. Så blir han ju en kackelacka.
Mm, just det, precis.
Apropå sådana förvandlingar. Det måste ju ha någon anspelning på det, tänker jag.
Jag får ofta upp när jag söker på... olika saker, att jag har samma Big Five-drag som Kafka hade. Det är väldigt intressant hur de kan veta vad Kafka hade i Big Five-testet.
De fem personlighetsdragen, ja.
Mm.
Vad hade han? Han var väl introvert?
Han var ju typ psykiskt sjuk.
Han var nog i alla fall väldigt introvert.
Okej, Stenmark,
jag läste faktiskt Kafka när jag var... Det låter ju superpretentiöst, men jag läste honom som tonåring. Jag läste Processen om Josef K., som ju ställs inför en rättsprocess som man aldrig förstår vad det handlar om. Och han, framförallt inte han. Och jag tror jag läste Förvandlingen. Det är väl en kort novell, ganska kort.
Det blev det. Därför att i originalet till Kafkas mycket intelligenta redaktör strök ner den, så handlar nästan hela boken om den här rättsprocessen istället.
Du menar boken Processen och inte Förvandlingen? Förvandlingen handlar ju om att han blir förvandlad till en kackelacka.
Ja.
Och Processen är en annan Kafka.
Okej, jag vet inte vilken jag menar.
Det går bra det också. Du, jag måste bara få återgå innan vi släpper det här med determinism. Jag får fortfarande inte riktigt ihop det med... Jag tycker nog att det är oförenligt med teism. Därför att teism innefattar ju att man har en... Åtminstone tror på en gud som har en fri vilja.
Mm.
Och om man berövar den teistiska guden fri vilja, då vet du fan om det är teism längre. Men det kan
jag förstår vad du menar. Men grejen är ju att det är en sak att du tror på det. Det är en sak. Och då är ju det enligt determinismen som det är att du tror på
det. Trosföreställningen kan ju vara deterministisk.
Ja, trosföreställningen kan ju vara teistisk i en deterministisk värld.
Ja, just det. Mm. Men den personen som lever i en deterministisk värld och som har en teistisk troföreställning.
Mm.
Han eller hon är nog inte determinist. Det vill säga, tror inte att världen är
determinist. Men det går inte. Det är helt oförenligt.
Det är det jag menar. Men världen kan ju vara det ändå, trots att hen tror något annat.
Ja, och en determinist skulle säga, det är som det ska att du tror på en teistisk gud.
Ja. Ja, men det är det som är så roligt med determinism. Som jag ju hört ibland när folk argumenterar om det är så eller inte. Det är så här... Men om du är determinist, varför försöker du övertyga mig om det? Det är ju helt poänglöst.
Mm. Fast det, ja, det där
är... Jag vet. Det är en lättköpt poäng, men den är ändå lite rolig faktiskt.
Ja, absolut. Och då är det som det ska, att du ska ge dig iväg på den här resan.
Ja,
att eventuellt behöva vidgas på olika sätt.
Ja.
Ja.
Ja, men det är lite lika paradoxalt som
solipsism. Jag vet hur du tänker på Rebecca Goldstein.
Nej, vadå?
För att det var en solipsist som gick fram till Rebecca och sa, du vet att allt bara är en illusion som utspelar sig i ett enda consciousness. Ja. Och då sa hon till honom, varför berättar du det för mig då?
Ja, just det. Ja, men lite så. Jag fick en gång nämligen en artikel inskickad till tidningen Sans som argumenterade för solipsism också.
Mm.
Att världen finns bara i mitt eget medvetande. Det är ju solipsismen.
Ja, mitt, och det blir det grejen. Ja. Finns ett jag i det ens? Finns ett mitt ens?
Ja.
Det bara pågår ett enda
consciousness. Kanske finns olika varianter, men i det här fallet så menade han, som han skickade in den, det var han, att hans medvetande var det enda som existerade. Det kanske, man kan nog tänka sig olika
solipsistiska... Vad har han för jag-relation då?
Ja, det kan man fråga sig. Men mitt svar var just där. Men varför vill du då publicera en artikel om detta i en tidning Sans som andra läser? Det är ju helt poänglöst liksom. För de finns ju inte, så att säga. Ja, ja. Förlåt, du skulle säga någonting. Var det astrologin du var inne på?
Just det. Jag tänkte, jag är ju då född den 14 mars och jag är ju då fisk.
Och... Fyre. Samma dag som Einstein är du född, ja.
Och Michael Caine. Och som jag berättat tidigare på den också, jag trodde ju väldigt länge att det var samma dag som Jarl Kulle. Och att jag till och med skickade ut inbjudningskort till folk för kanske 8 år sedan som var så här, välkomna och fira mig Jarl Kulle. Och sen så var det någon som sa till mig något år senare att han fyllde inte alls så då. Och det gjorde han ju inte det. Nej. Det var ju sjukt.
Apropå det upptäckte vi ju häromdagen att Elvis Presley och David Bowie har samma födelsedag, nämligen 8 januari. Det är också lite roligt.
Gillar man det verkligen? Eller hur?
De är ju extremt olika. Men man får ändå säga att de blev ikoner inom sina respektive genrer.
Absolut. De hade samma arketyp på något sätt, tror jag, som triggade samma mass.
Ja, kanske.
Rörelse. Mm. Jo, men...
Du är fisk alltså, ja.
Jag är fisk. Och jag tror att jag har ascendenten i vågen.
Mm, okej.
Okay. Mm. Och fiskar är ju då extremt kreativa. Otroligt känsliga. Alltså det finns inga som har så tunn... Och lever ni med fisk där ute så kan ni tänka på det. Det finns inga som har så tunn hud.
Driv inte med mig. Det är farligt vatten det här.
Jag vet, jag vet. Mm. Så tunn hud som fiskar. Mm. Men de ger jättemycket kärlek. Och vågen då, de är ju så fåfänga. Och sen så har de också en tendens att inte säga ifrån, inte säga ifrån, inte säga ifrån. Och sen säger de ifrån jättehårt då. Nu tror ju varken du eller jag på det här.
Mm.
Men det stämmer ganska bra in, får man ändå säga. Mm. Kan du berätta lite grann för mig varför det är så att så många människor kanske tror på astrologi?
Ja, men alltså för det första så tror jag att alltså det finns ju psykologisk forskning som ganska tydligt säger att människor mår bra av att kategorisera, av att det är liksom orosdämpande att stoppa in saker i fack, att kategorisera, att strukturera verkligheten omkring sig. Och det är klart att kan det finnas något mer kategoriserande än en föreställning att man kan dela in då människor i 12 olika grundtyper. Möjligen med ascendenten hit och dit så finns det variationer, men det är ju fortfarande en slags kategoriseringsprocess som gör att man då kan ha en uppfattning om andra människor på ett enkelt sätt, så att säga. Och det är ångestdämpande, eller orosdämpande kanske bättre uttryck, för att ångest behöver man ju inte nödvändigtvis ha. Men, så att det finns en psykologisk mekanism i det här som gör att det är tilltalande, det tror jag det gör.
Får jag göra tillägg till det?
Mm.
Apropå det här som jag berättade om att jag gick i mörkret för. Det är väldigt, väldigt... Vi söker oss lätt till orienteringsmarkörer.
Ja.
Överallt.
Ja,
och det gör för att vi vill inte vara i territorier där vi känner osäkerhet.
Exakt, ja, det är så egentligen att, samma
att,
jag menar. Mm.
Ja, så det var bara en annan
sak. Ja, men det är ett annat sätt att säga det.
Vi vill så fort som möjligt förstå vad är det vi har att göra med. Det är en person eller en arbetsplats. Och sen så, då, så får vi vissa markörer. Och sen så skapar vi en karta efter det då.
Mm.
Och vad som då är enkelt på samma sätt som med religioner eller andra saker, det är att förväxla då kartan med territoriet.
Ja, men också inte bara det. Alltså, jag ska verkligen säga, jag som ju då kanske då är en person som ser väldigt positivt på vetenskap som grundidé, så är det ju så att även vetenskapen har ju fallit till föga för den här kategoriseringsambitionen, så att säga. Jag menar, den frenologin, som alltså läran om hur huvudet och skallen ser ut och att det kan säga någonting om personlighet, det vet vi idag att det var en pseudovetenskap, men när den kom så trodde man att ja, men det kunde ju ligga någonting i det. Tätt sittande ögon kanske säger någonting om att man är ganska lömsk, eller liksom högt hårfäste säger någonting, inte vet jag, olika såna grejer.
Ja, men hela rasbiologin.
Ja, jag tänkte just komma till det. Mm. Även rasbiologin är ett exempel på vad vi idag vet är en pseudovetenskap, för nu känner vi till genetiken och DNA och ärftlighet och hur det funkar. Men när den kom visste man ingenting om det, så att tanken var ju inte nödvändigtvis orimlig, men den kom att missbrukas politiskt såklart, men den hade också syftet att kategorisera, strukturera människor, kategorisera dem i grupper. Och man kunde ju vara rasbiologiskt orienterad utan att använda det till
Utan att vara nazist.
Utan att vara nazist, att säga. Precis, utan att man ens tyckte att det behövde vara olika värde på raser och sådär. Man kunde ju bara tro att det var, så att säga, att det fanns olika raser. Ja,
rent tekniskt eller teoretiskt är det möjligt, men man undrar hur många som förhöll sig helt neutralt till de olika raserna.
Men det är ju intressant, för Gustav Retzius till exempel och hans pappa, Anders Retzius, pappan, båda var ju stora vetenskapsmän i Sverige, och pappan var ju rasist enligt dagens mått. Han trodde på de här rashierarkierna, värdehierarkierna. Mm. Gustav Retzius var nog inte det. Han var fortfarande var rasbiolog fortfarande och skallmätare. Mm. Men hade inte samma liksom rasistiska undertryck. Nu är ju begreppet rasism också, det blir anakronistiskt om man tar det ur sin tid och sådär. Men Gustav Retzius var ju väldigt radikal. Han och hans hustru kämpade ju för kvinnors rättigheter och jämställdhet och rösträtt och allt möjligt.
Men inte så mycket för de färgades. Eller som det hette på den tiden.
Men nej, det vet jag inte.
Man kan väl inte göra allt, sa han om det, om man har fått man ge svar på det.
Men en annan fråga är ju, tycker jag, varför så många människor som ändå är tänkande och rationella människor ändå tror på astrologi idag. Och det tycker jag är en intressant fråga.
Men vad är det de tror på då? De tror att planeterna i vårt solsystem har en inverkan på oss som går runt här på jorden.
Dels är vi då från när vi föds, så att säga, beroende på vilket datum vi föds. Och hur de stod
allt,
just då.
Jag tror att de skulle säga för att allt är energi. Ja. Och i det här stora energifältet som vi alla befinner oss i, då är det så att planetens energi ihop med att vi föds just den här dagen dockar ihop med vår energi, och att vissa dagar på året sen då också blir påverkade av hur planeterna står i förhållande till jorden.
Ja, antagligen. Men som jag uppfattar det så finns det ju två varianter av astrologi. Den ena är ju en idé som handlar om att planeternas positioner när vi föds påverkar hur vi blir som människor.
Ja,
och den andra idén är ju, vad säger de om vad som ska hända framöver?
Precis, vilket sorts år har du framför dig?
Precis. Och det är ju egentligen två olika saker. Det ena skulle ju kunna vara sant och inte det andra.
Ja, det är sant.
Och vice versa.
Det är verkligen sant. Ja.
Eller inget det som jag tror då. Men i alla fall, och du också. Men de är ju oberoende av varandra.
Mm.
Och det jag tänker är så här, för jag hör ju ibland människor som, så, precis som jag, tror att det här är hittepå, att det är pseudovetenskap. Så säger de så här, ja men hur skulle planeterna vid ditt födelseögonblick kunna påverka dig? Det finns ju inga kända naturkrafter som skulle motsvara att de skulle kunna påverka dig. Så här. Det tycker jag är ett dåligt argument. Mm-hmm. Därför att det faktumet att vi inte känner till alla krafter, eller det faktumet att det inte är kända krafter säger ju inte att de inte finns, så att säga. Mm. Det här skulle ju kunna vara, så att säga, naturvetenskapliga krafter som vi bara ännu inte har förstått oss på.
Hela kvantmekaniken är ju full av det.
Ja, exakt. Så att huvudskälet till att jag inte tror på astrologi är inte att vi inte, så att säga, har någon förklaringsmodell till hur planeterna skulle påverka, utan huvudskälet till att jag inte tror på astrologi, det är att det är så väl undersökt. Det har gjorts otroligt många tester med astrologi av olika sorter som talar för att det inte funkar. Jag kan bara få berätta om två varianter på tester som ändå är ganska intressanta. Det ena är då när man låter 1000 personer gå till psykologer som gör alla möjliga sorts personlighetstester. Mm. Och så gör de då en personlighetsbeskrivning för var och en av de här 1000 personerna. Och sen får de här 1000 personerna också gå till så kallade, inom citationstecken, professionella astrologer som också skriver personlighetsbeskrivningar på de här. Och sen så blindnumrerar man de här. Och sen så låter man då en oberoende grupp försöka para ihop de personlighetsbeskrivningarna från psykologerna och från astrologerna som verkar tala om samma person.
Mm.
Man försöker helt enkelt para ihop rätt med rätt, så att säga.
Mm.
Och sen när man har gjort det så tittar man på hur många träffar fick man.
Mm.
Och svaret är, man får lika många träffar som man skulle fått om man hade gjort det här helt slumpmässigt. Om man hade bara kastat ihop dem, så att säga. Okej, det är ett starkt argument.
Eller är det bara så att astrologer är väldigt dåliga? Alltså de har en teori om hur det funkar, men de är verkligen dåliga på att utföra då någon beskrivning som motsvarar deras verklighetsbeskrivning.
Ja, visst, det är en långsökt hypotes, men man skulle kunna tänka sig. Men alltså, man kan bara konstatera att deras personlighetsbeskrivningar utifrån astrologiska horoskop inte verkar stämma bättre än slumpen.
Nej.
Och det andra experimentet som har gjorts, som talar i samma riktning fast av helt andra skäl, det är ju när man låter 1000 personer tro att de går till en professionell astrolog som skriver deras personlighetsbeskrivning. I själva verket så får alla samma beskrivning.
Mm.
Men man frågar dem då så här: hur väl tyckte du att din beskrivning stämmer på dig? Och då, typ 80% säger liksom betyg 4 eller 5 på skala 1-5. Alltså de tycker att det är jättebra. Och då är det beskrivningar som är så här vagt positiva, ganska allmänt hålla, men vagt positiva. Så att säga. Och det säger ju någonting om människors behov av att känna igen sig i en möjligen lite överdrivet positiv bild av dem själva. Så att
säga. Ja, men det är inte så lustigt. Det är så svårt att leva.
Nej, men, absolut. Men alltså rent krasst gör det här två experiment som väldigt starkt talar för att astrologi inte fungerar.
Mm.
Och det är ett mycket bättre argument än att säga så här: ja, men hur skulle det kunna finnas krafter i universum som påverkar dig när du föds?
Mm.
Ja, det kanske det skulle kunna. Vi vet inte allt om universum.
Det är väldigt bra poäng faktiskt. Mm. För jag tror också att nidbilden av dig och din sort är att ni bara litar på sånt som går att testa och få ett positivt svar från eller inte. Utan det är snarare en uteslutningsmetod nu som har utförts med hjälp av människors vittnesmål.
Exakt.
Och det är...
Exakt. Mm. Exakt, det här är väl testat och det har gett ett väldigt tydligt resultat så att säga. Men man ska aldrig utesluta att det finns okända krafter som vi inte ännu begriper oss på. Det ska man aldrig göra.
Jesus.
Det är ju vetenskapens egentligen grundkredo, är ju att hela tiden vara öppen för ny kunskap. Nåväl, detta om astrologi. Hur kom vi in på astrologi egentligen?
Du sa någon rolig sak igår när vi åkte taxi.
Vadå?
Märkte du att vi fick något så här... Först hade vi som en konstig koma när vi lämnade huset för att vi skulle in bland folk.
Ja.
Och sen ungefär halvvägs in till stan,
ja,
då var det som att vi båda två slog på samtidigt och så pratade vi ihjäl den här stackars taxichauffören i 1000 kilometer i timmen.
Ja.
Och då sa du något kul som var så här... för att lysten... i den här växten är så fantastisk. Därför tror jag på... Och så var det någonting helt jättekonstigt. Kommer du ihåg?
Ja.
Vad var det du sa? På grund av att... Förstår du att du slog in...
Jag vet. Men pratade vi om astrologi? Ja, men vi pratade just om varför människor tror på astrologi. Mm. Jo, men jag sa så här. Att... Jo, just det. Nu vet jag vad du menar. Jag till och med kan säga vad jag sa. Jag sa så här... Tänkte jag att någon säger till dig så här... Ja, men ja, de här blommorna jag har i min trädgård, de lyser med sån lyster. Så jag tror att det finns liv på en planet som kretsar kring stjärnan Sirius, som är en stjärna som finns där ute.
Och det roliga,
ett sånt argument är ju, det är så innehållslöst så att det inte ens är falskt, så att säga. Det är inte ens fel, därför att det säger ingenting överhuvudtaget. Och det var det jag sa. Jag sa så här att ibland hör man argument som är så tomma på innehåll så att de inte ens är fel. Det var det jag sa, eller hur?
Mm.
Och det är ju faktiskt så, inte minst i New Age-kulturen, så förs ju sådana argument fram ibland som helt saknar all substans. Och det går liksom inte att invända mot dem för att de inte ens är felaktiga. Det är det som är min poäng.
Mm.
Ah, ja.
Sturmark, nu måste jag gå och hacka oxfilé.
Gud, vi ska äta oxfilé. Gud vad gott. Ja, det ska vi. Jag fortsätter lite med den här härliga låten.
Ha en mysig söndag. Vi ses och hörs om en vecka.
Och så får ni höra om Jesus här.